Jag skulle kanske kunna säga att det blir en konfalektion det här. Det var någon som sa det förra gången jag predikade. Jaha, det där var ju, det var ingen predikan det där, det var ju en konfalektion. Ja, okej, det var ju bra. För när jag tänkte efter, vad är det som händer egentligen? En predikan har ju den målet, syftet att Guds ord, Bibeln, ska bekräfta den jag är. Alltså konfirmera. Bibeln konfirmerar mig som människa, bekräftar att jag är älskad som människa. Man kan också säga att bibelordet bekräftas av mig genom att jag tar emot det och låter det hända någonting med mig, i mig. Så gärna det. Det blir en konfalektion. Vi har ju tre stora högtider under året som alla har annandagar. Jul, påsk och pingst. Och alla tre helgerna handlar ju om att Gud har gripit in i vår historia på ett mycket dramatiskt sätt och som fått helt avgörande betydelse för människor i alla tider och för hela skapelsen. Vi ska titta på Galaterbrevets fjärde kapitel. Där sammanfattar Paulus, kan man säga, alla de här tre helgerna. Han skriver: men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Uppenbart julens budskap. Gud, vår älskande skapare, bevisar sin kärlek genom att sända sin älskade son att bli människa på samma villkor som vi alla. Ja, detta är ett mysterium. Att universums skapare, alltings ursprung och mål, kan vara ett hjälplöst litet spädbarn. Och det sker som ett mysterium, men ändå, det är inte mystiskt. Det är inte något konstigt som sker. Det sker historiskt. Det går att datera till en kejsares regeringstid. Det sker geografiskt på en bestämd plats, i Betlehem, som i verkligheten fortfarande finns, givetvis idag. Och vi, Guds son, föds precis som vi alla har fötts. Gud gör inget av en slump. Gud sänder inte bara när tiden var inne, utan när tiden var fullbordad. Då bryter Guds tid, kairos som det heter på grekiska, in i vår tid, chronos. Guds son blir människoson i denna natt. Blir världen ny. Vers 5. För att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det här är ju lika uppenbart påskens budskap, att Gud griper in med sin stora berättelse i våra livsberättelser. Det här har ett syfte. Guds son blir människoson för att vi som är människobarn ska bli Guds barn. Som människor är vi ju ställda under det som Paulus här säger, de mänskliga lagarna, våra begränsningar, där vi känner att detta som vi lever i nu, det kan inte vara allt. Vi är liksom bundna av de mänskliga lagarna, och innerst inne i oss så finns en längtan efter en djup och hög och vid och bred frihet. Visst är det så. Vi är också ställda under lagen i meningen att Gud har en vision för vad en människa är. Guds avbild. Och det är helt uppenbart att denna avbild kan vi inte, så att säga, leva upp till. För vi bryter mot Guds lag, mot Guds bud. Vi brister i kärlek till Gud och hans skapelse. Till varandra, till oss själva. Påsken innebär en total förvandling som också kan dreras i tid och rum. Genom sonens död och uppståndelse har en dramatisk förflyttning skett för varje människa. Från att stå under lagen, att vara bunden och dömd, till att vara fri, benådad, och till att vara Guds älskade söner och döttrar. Med fullständig och fullkomlig arvsrätt. denna befrielse är en benådning. En gåva som vi bara behöver och bara kan ta emot. Vers 6. Han fortsätter och skriver: och eftersom ni är nu söner och döttrar har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Abba, arameiska, käre pappa. Och det här är pingstens budskap. Återigen handlar det om att det är Gud som tar initiativ. Det är han som sänder. Och det är Gud som på ett dramatiskt sätt griper in i historien på en bestämd plats, på en bestämd tid. Pingst, pentekoste, på grekiska betyder den 50:e. Alltså på den 50:e dagen efter påsk, så sänder Gud sin sons ande. Det sker en total förvandling av en skara människor. Apostlarna berättar om 120 stycken. Och jag tror att det är ett symboliskt tal för hela mänskligheten. 12 lärjungar gånger 10. Som får vara med om en manifestation av den heliga ande. Fantastiskt. Pingsten innebär att julens och påskens budskap kan landa i våra hjärtan. Som man skulle kunna kalla för pneuma kosmos. I det oändliga djup som finns i varje människa. De objektiva historiska händelserna att Jesus föds, dör och uppstår kan bli till en personlig, subjektiv upplevelse och erfarenhet inom oss. Att vara ställd under lagen är religion och prestation som genom jul, påsk och pingst blir till relation och passion. Att faktiskt få uppleva det och säga till universums skapare och herre, käre pappa. Det är fullständigt svindlande och det är en verklighet. Julen, påsken och pingsten firar vi för att det är händelser i ett historiskt geografiskt sammanhang. Och dessa högtider med annandagar är en personlig kallelse till dig och mig att ta emot Guds stora gåvor och ge dem vidare till andra. Annandagarna firar vi för att påminna oss om att Gud sänder oss in i olika uppgifter. Och det börjar redan på påskdagskvällen när Jesus säger till sina lärjungar: frid vare med er. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Sen har sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Ja, men okej, då sätter vi igång och sprider detta budskap om en älskande Gud som friköper och befriar oss, som ger alla människor möjligheter och förutsättningar att leva i frid och fred, i harmoni och sinnesro. Man skulle ju vänta sig att ett sådant fantastiskt budskap skulle tas emot med öppna öron, med öppna armar och öppna hjärtan. Och så börjar det ju också. Vi läser om de apostelgärningarna kapitel 2 och 3. Men redan i kapitel 4 så blir det ju problem. Motstånd, fängslande, förhör, förbud, tortyr och avrättningar. Alltså martyrskap. Som kommer av det grekiska ordet martyrion som betyder vittnesbörd. En av lärjungarna till Jesus, Stefanos, han valdes ju som diakon i den första församlingen i Jerusalem. Apostlagärningarnas 6:e kapitel. När han har hållit ett vittnesbörd om Jesus i Jerusalem så läser vi i Apostlagärningarna 7. Och jag tror att vi ska göra så, för att hedra Stefanos minne så ska vi stå upp medan vi lyssnar till den här berättelsen ifrån Apostlagärningarna 7. När folk som då hörde detta, då blev de så ursinniga på Stefanos att det skart händer. Men fylld av helig ande så riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen. Alla störtades över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt: Herre, ställ mig inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Varsågod och sitt. Det var alltså diakonen i Jerusalem, Stefanos. Namnet betyder segerkrans. Han blir den första martyren. Ja, efter Jesus då förstås. Och märkligt nog så har det efter Stefanos kommit tusentals, kanske miljontals människor som har förföljts och dödats för sin tros skull. För att man bekänt Jesus som sin herre. Jesus är farlig för makten. Och på denna dag, annandag jul, som sagt, så firas den första martyren. Och alla som efter honom har fått lida, när man har spridit kärlekens och glädjens budskap, evangeliet. Så startade också Svenska Missionsförbundet och Svenska Alliansmissionen. När julens och påskens och pingstens budskap tog tag i människors hjärtan, när väckelsen sen brann inombords, så ledde det till församlingsgemenskaper som var utåtriktande, utsändade och missionerande i Sverige och till andra länder. Och detta fortsätter än idag, här i Tranås och utöver världen, till jordens yttersta gräns. Vi är en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och världen. Budskapet är befriande, men att förmedla det kan vara fängslande. Så har Jesus tydligt förutsagt det redan från början när han kallade människor att följa honom och föra budskapet vidare. Vi läser ytterligare en text som finns med här på annandag jul. Matteus 10 kapitel. Jesus säger: jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar. De ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull. Och så som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymrar er då inte för hur ni då ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska säga att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder ska skicka broder i döden och en far sitt barn. Barn ska göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut i slutet ska bli räddad. Om man förföljer i den ena staden, så fly till den andra, till nästa. Matteus 10. Och det här sa Jesus alltså redan i början när han hade kallat sina 12 lärjungar. Och som vi redan sett, så kom sedan förföljelsen igång ganska på en gång i apostlagärningarna. Och efter det att förföljaren av Jesus, Saul, blivit efterföljaren till Jesus, Paulus, som betyder den lille, så fortsatte förföljelsen, även ju då mot honom, Paulus. Han blev så småningom avrättad, och med honom alla Jesu lärjungar, förutom Johannes, som satt fängslad en stor del av sitt liv. Och så har förföljelsen fortsatt under nästan 2000 år i olika vågor. Och det är nog mer omfattande och grymmare förföljelse idag än någonsin. Men varför är det så? Att ett fredsbudskap möts med hat och våld. Alltså som Jesus själv säger så väcker personen Jesus motstånd från så att säga politiken och religionen. Från traditioner och strukturer. Jesus utmanar alltid den förtryckande makten. Allt det som är kärlekslöst och falskt. Och det handlar också uppenbart om en andlig kamp med ondskan, besattheten. Det djävulska. I Uppenbarelseboken 12 kapitel så ser Johannes detta. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Annandag jul är en dag med ett underbart budskap som samtidigt är väldigt allvarligt. Och det är också en bönedag för mission. Att fullfölja Jesu missionsbefallning. Men också en bönedag för våra förföljda trossyskon på många håll i världen. Och för detta så vill jag rekommendera hemsidan opendoors.se som har mycket information och många konkreta bönämnen. Och till sist ska jag läsa ett par bönämnen och det handlar om, så här ser en bönekalender ut för varje månad som man kan få sig tillsänd. Dagarna före jul så handlar det om Nordkorea. Den ståtar med plats nummer 1 i Open Doors så att säga, lista över de som är mest förföljda. I Nordkorea är det extrem förföljelse. Det räcker med att säga Jesus ute på gatan så är det fängelse på det. 22 december. Efter Koreakriget förvisades kristna familjer till avlägsna områden i Nordkorea, där de tvingades till hårt arbete. Livet i exil har sedan gått vidare i flera generationer. Be för dem som håller fast vid sin tro och i hemlighet fortsätter att föra tron vidare till sina barn. 23 december. Be för kristna i Nordkorea som blir arresterade efter att deras tro har upptäckts. De får utstå brutala förhör, tortyr och långa straff i fångläger som i många fall leder till döden. Be att de påminns om att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och då gör vi det, vi ber. Ja, Gud, vi vänder oss till dig. Jag är förundrad, fascinerad över den natten då världen blir ny. När du totalt förvandlar vår historia genom att du kommer till oss med ett värnlöst spädbarn. Tack. Tack för julens underbara budskap. Och detsamma för påsken och pingsten. När du har gripit in, tagit initiativet, förvandlat denna värld. Och vi vet att det är så, men ännu inte. Vi vet att det stämmer, orden som du har sagt så tydligt, att vi sen som får in bland vargar. Och så är det för vissa, i vissa länder och för vissa människor och för andra inte. Och vi förstår inte riktigt. Varför är det så? Men nu har vi ett uppdrag den annan dag jul att offra något av pengar och medel för att fortsätta missionen, att det ska gå vidare detta förvandlande budskap. Och samtidigt bön för alla våra trossyskon utöver världen som förföljs i sin tros skull. Vi ber för dessa bönämnen för Nordkorea där så obegripligt extrem svår förföljelse för våra trosyskon. Och ändå sker det att människor kommer till tro. Man vågar verkligen livet, det jordiska, för att få tillhöra Jesus och bekänna det. Och vi ber för de insatser som görs från Open Doors att stötta våra trosyskon i Nordkorea. Och för de kristna kineser som försöker hjälpa kanske nordkoreaner som har flytt till Kina. Gud, vi ber. Vi ber om kraft och styrka också för de som förföljs i Afghanistan och Iran. Vill vi be nu. Hör vår bön. Gud, förbarma dig. Och när du har gett löften om att vara med och hjälpa människor när de ställs inför domstolar och förhör. Tack att du är där. Och så väntar vi på att du ska komma tillbaka. Du som har all makt i himlen och på jorden. Och visa din kärleksmakt. Kom. Kom mycket snart tillbaka. Vi längtar och väntar. I Jesu namn. Amen.